Guds frid över er. Gott att vara hemma igen. Jag var ju i Thailand förra helgen och förra veckan. Och var på APG 29 och jag har ju hälsningar med mig ifrån två mycket glada och stolta personer som tillhör vår församling. Isak och Sebastian Sebbe. De hälsar till er alla. Det var väldigt intressant att möta i halva skolan där borta. Är ju elever ifrån Sverige. Och jag hade samtal med de flesta av dem och en del var lite bekymrade över just detta att komma hem igen efter en sån skola till sina församlingar. För det är inte alltid man kan känna att man, var får jag plats med de uttryck och den längtan jag har att komma hem? Så lät det inte hos Isak och Sebastian. Vi längtar hem till Sävedalen och det var precis som att det verkar som alla ville följa med. Så de lanserar både Jesus och Sävedalen på allra bästa sätt. Och de saknar er och längtar efter er. Och var redo när de kommer, för det de har varit och är i elden. Då har jag framfört den hälsningen. Idag så ser ni bakom oss att korset är nedsläckt. Och det är det av en anledning, eftersom det är den dagen vi verkligen proklamerar och påminner oss. Och firar på ett sätt och minns och förkunnar Jesu död. Och därför kommer vi också idag att få fira nattvard. Och då är det ju en vers som man inte alltid läser i instiftelseorden som man gjorde förr. Och det är från första Korinthierbrevet 11 och det är från vers 26. Var gång ni äter och dricker den bägaren, förkunnar alltså Herrens död till dess han kommer. Den meningen har man inte alltid med. Men idag är det läge att få förkunna om Jesu död. För det är det centrala i den kristna tron. Det var då han vann matchen. Innan vi ber, eller innan vi har predikan, så vill jag att vi ber. För ordet och för detta märkliga och detta mäktiga som vi är med om idag. När vår Gud spikades upp på ett kors. Det mest paradoxala, att ge upp sitt liv för att vinna världen till sig. Vi ber i Jesu namn. Herre, jag tackar dig för ditt ord. Som är levande och verksamt. Och som är till nytta för oss. För att vi ska bli räddade. Och idag minns vi. Och idag förkunnar vi om det. Om din död. Och det kommer vi att göra tills den dagen du kommer tillbaka. Och verkligen på alla sätt binder ondskan och allt djävulskap en gång för alltid. Men du har vunnit seger. Vi vill förkunna den döden. Din död, Jesus. Amen. Har vi ljudet kvar? Bra. Det glappar lite. Okej. I Markus kapitel 15 så vill jag läsa den versen som egentligen du läste från Matteus. Men jag läser så här, ifrån 33 till 34. Vid sjätte timmen så föll ett mörker över hela jorden och varade till nionde timman. Och vid nionde timman så ropade Jesus med hög röst: Eloi, Eloi. Lema sabachthani, ropar han. Som betyder: min Gud, varför har du övergett mig? Frågetecken. För en tid sedan så gick det en serie på tv. Jag vet inte om någon såg den, men jag kom att tänka på den inför den här dagen. För jag tyckte den var ganska intressant. Den hette 11-22-63. Kommer ni ihåg den? Denna fantastiska serie. 11-22-63. Ingen kommer ihåg den? Nej, det var väl inte sån där jättestor. Men jag fascinerades av den. För den handlade nämligen om att som människa skulle man kunna gå igenom en portal. Du vet, det är lite intressant idag. Och för er som är gamla, fråga dem under 20 vad en portal är. Och det var liksom att man kunde just den dagen gå tillbaka i en portal för att förhindra ett skeende. nämligen att JF Kennedy skulle mördas. För det var den dagen han mördades. Är det någon av er som kommer ihåg vad ni gjorde den dagen? Upp med handen får vi se. Det är några äldre med oss. Bra. Min mamma och pappa brukar ofta säga att de minns precis vad som hände och vad de gjorde när Ingmar Johansson vann VM-guld i boxning. Kommer ni ihåg det? Ja, det var en till, ja. Några stycken till. Ja. Ser ut som det är samma gäng. Okej, då är vi löst det. Och jag tänker att frågan är intressant. Hur hade världen sett ut om Kennedy inte hade dödats? Vad hade hänt? Hur hade allting tagit en, hade det tagit en annan väg? Alltså det är hypotetiska frågor. Men ganska på något sätt i jämförelse med hur skulle världen sett ut om Jesus inte hade dött? Då hade det varit skarpt läge och riktigt illa. För då hade ingen kunnat bli frälst. Ingen. Inte en enda människa hade kunnat umgås med levande Gud. För det är ju det tron handlar om. Som inte är att gå fram och tillbaka till en kyrka, sitta upp och värma upp en bänk några timmar för att sen gå hem. Nej. Det handlar om att umgås med Jesus. Vi vet på vem vi tror. För vi umgås med honom. Tro som också betyder relation. Utifrån pistis. Ingen hade kunnat säga att man får hjälp i nöden. Den som Bibeln kallar för välbeprövad. Inget evighetsljus i sikte någonsin. Det hade varit becksvart. Så hade världen varit. Och de villkor som du och jag som människa levt i. Om inte Jesus dött. Det gör en rätt stor skillnad. Allt hade varit hopplöst. Fullständigt hopplöst. Och därför tycker jag egentligen att det här med långfredag. Man skulle kunna fundera över det namnet. Vi som gärna tar andra uttryck ibland. Och vi kanske ska hålla kvar vid det. Men är inte bättre det som engelsmännen kallar just denna fredag för? The Good Friday. Wow. Det finns ju bara bra egentligen med den här dagen. En god fredag. Där allting vände. Och detta öppnades upp för var och en. Och bara en enda bön bort, så är hela evigheten ditt. För att Gud har gjort det möjligt. Visst är det fantastiskt. Vilken tro, vilken Gud. Det finns ju händelser. Precis som jag frågade här nu Ingmar Johansson och när Kennedy dog, vad ni gjorde. Det är sånt där som troligtvis ni aldrig glömmer. Ni som var med om det. De där ögonblicken, var ni befann er. Jag minns ju exakt vad jag gjorde den där gången när Ravelli räddade straffen, 94. Jag ska inte berätta vad jag gjorde. För det är en alldeles speciell händelse som inte var så enkel. Jag tar det sen, lite under tystnadsplikt. Men jag minns det. Och det är så med våra minnen ibland. Intryck, ljud, doft. Som har med goda händelser att göra. Men som också har med svåra händelser att göra. Och det bränner sig liksom in i oss. Den här versen är en sådan. Som har bränt sig in i den historia som vi människor är en del utav. Framförallt så brann den fast i lärjungarnas minne. Och kanske är det just därför den står kvar på det språket som Jesus talade, nämligen arameiska. För det är det, Eloi, Eloi, limach sabatani. Varför är just den meningen med? Jo, därför att den har proklamerats, präntats in i varje lärjunge genom alla tider sedan den dagen. I själva verket så är det direkt citat ifrån psalm 22, vers 2. Som varje from jude mer eller mindre kunde utan till. För så är det ju med saltarens böcker. Det är ju sånger man sjöng. Och när man kan en fras, ja då kan man nästa fras. Eller hur? Hur många av er här kan räkna upp Jakobs 12 stammar, söner? Hur många kan det? Får vi se? Kan vi höra någon som kan rabbla dem? Någon som vågar? Nej. Det vågar man inte. Kom igen nu, Barbro. Ja, så tar vi det bakvänd åt andra hållet. Det är ju helt omöjligt. Precis lika dumt som alla våra tyska grabbar. Durch für gegen och någon vän på det är helt omöjligt. Varför jag lärde mig det är helt omöjligt. Har ni varit med? Man lär sig. Genom att höra något så kan man fortsättningen. Kommer läraren igång här. Allt man lär sig i skolan är viktigt. Så är det. Och när man hörde den här versen från psalm 22 så visste man. För man hade sjungit den. Man kunde liksom fortsättningen. Och om jag säger blott en dag, hur går fortsättningen? Det bara sitter där. För ni kan det. Ni har sjungit det. Ni har det inom er. Ni vet vad den står för. Och ni vet när man behöver sjunga den. Därför så var den här versen, Jesus uttryckt någonting där fortsättningen bara rullades upp. Min Gud, varför har du övergivit mig? Och sen kunde man fortsättningen. Jesu rop på korset, det måste vi alltid komma ihåg. För Jesus, han var övergiven. Han bar i sitt hjärta, i sitt liv. Där hela världens ondska absorberades in i en gestalt. Det är ju inte konstigt att han svettades blod när det började hända. När ångesten så tog tag i denna gestalt, Guds egen son. Det var ju det han kom för att göra. All ondska, all synd, allt det som inte kan förenas med Gud bar han i sin kropp. Och jag tänker, vi minns ju när Jesus föddes på natten. Då var det ljust. Och vi vet när Jesus dör på dagen, då blev det mörkt. Och någonstans kring hela Guds son så är hela spännvidden mellan ljus och mörker. Alla delar som livet innehåller finns i honom. Det är Gud vi talar om. Mörket som sänkte sig över landet där är ju ingenting i jämförelse med det mörker som ondskan på något sätt gestaltar och som nu skulle stängas inne och besegras i Jesu offerdöd på korset. Satans makt skulle brytas. Är det konstigt varför Paulus säger att Jesu död vill vi förkunna till dess han kommer? Det här är sanningar som vi aldrig får missa och lägga undan. Där Satans makt är bruten i Jesu namn. Och i det här mörker hänger Jesus ensam. Och synden som kanske vi människor inte alltid tar på största allvar. Den var så förfärlig. När Jesus bar den i sin kropp. Så att fadern själv fick sluta sina öron och sina ögon. Man anar smärtan i gudomen. Och ändå var det just detta som Jesus föddes in i vår värld för att göra. Och vi vet inte. Vi kan bara ana hur mycket mästaren led. Men det är värt att proklamera. och det är värt att minnas. Och det är värt att tala om i tid och i otid. Guds son på ett kors. I många religioner så är det så provocerande. Där Gud ska vara den som är kraftig och mäktig och allt detta. Och så pratar vi om en. Den enda sanna levande guden. Som hänger på ett kors. Han som är högt över allt och alla. Placerad längst ner. Lägre än någon någonsin har varit och kommer att vara. Allt inrymmer i Jesus. Han kunde ju ett enda nu. Hoppat över det här. För att uppleva evighet. Men nu var han skild ifrån det goda, från tröst och gemenskap, ensam, övergiven. Med ondskan och mörket i sitt liv, runt sitt liv, med allt vad det innebär. Och ändå, utifrån psalm 22, när allting rullades upp efter, så var inte den här bönen bara en bön åt rop och förtvivlan. För det är ju ingen anklagelse mot Gud. Eller besvikelse över hjälp som har uteblivit. Nej, psalm 22 beskriver en Herrens tjänare som är i djupaste nöd. Men ändå håller fast. Ändå håller fast vid sin Herre som vet att Gud för igenom det verk. Även när fienden trycks triumfera. Då är Gud trofast. Och det beskriver ju två saker egentligen det här. Det beskriver den djupaste nöd. En plågad man mer än någon annan någonsin upplevt alla kategorier. Men det beskriver också en obruten förtröstan mitt i nöden. Jesus, när han uttalar den här versen, så är det som en projektil ifrån himlen där varenda människa ser och förstår Guds innersta väsen. En vilja som helt vill utlämna sig för människors skull. Vet vi vem Gud är? Ja! Vi kan läsa om det i ordet. Och vi kan få möta honom i bönerna och i nattvarden och i umgänget med Jesus som en relation. Det är som en projektil. Jag ger upp allt för att jag älskar dig, för att du ska ha liv. Vi vet vem vår Gud är. Vi behöver inte chansa. Vi vet. Korset är den stora proklamationen. Som bevisar Guds kärlek. En handling. Utöver det vanliga. Men i psalm 22. Så möter man mörket och nöden. Som en människa på något sätt kan uppleva. Där beskrivs det med ord. Som också blir en profetisk beskrivning. Över vad som 1000 år senare ska hända. På skallplatsen Golgata kulle. Och i psalmen redan där kan man läsa. En människa som blir bespottad. Människa som hånfullt bara skickar liksom jobbiga kommentarer. Smälek, förakt, omgiven av fiender. Man kan läsa att det är genomborrat hans händer och fötter. Deras kläder, hans kläder delar de mellan sig. Livskraften är förtorkad, tunghäftade orden inte kan formuleras. Ja, du kan läsa om det i psalm 22. Som bara rullas upp när hela alla som står vid korset hör just hans startord. Min Gud, varför har du övergivit mig? Så kände de igen den sången. De kände igen den salmen. För mitt i den nöden så letar sig bekännelsen fram. Att Gud har kontrollen. Mitt i allt det mörka och allt det svåra. Och dock är du den helige, den som tronar på Israels lovsång. Mitt i allt det svåra så kan man få prisa Gud. För en tid sedan, det är några år sedan, jag hade bott på Öckerö. Några år, jag och Jeanette. Kanske 5. Så ringer några goda vänner, eller rättare sagt ordföranden ifrån församlingen som vi jobbade i nere i Småland, Lagan, ringde. Och berättade om att en kille som jag faktiskt var konfirmandlärare för hade dött. Han var drygt 20 år. Hade precis flyttat hemifrån och fått sin lägenhet. Men det svåra var att hans föräldrar, det var 2 nära vänner till mig och Jeanette, som hade kommit till tro på ett mycket märkligt sätt. Marina, mamman, som drömde en natt att hon skulle bli Guds barn. Och inte visste hur man skulle göra. Så hon tog sin hund och gick runt kyrkan varv efter varv efter varv för att titta in på söndagar. Vad gör de där inne? Vi tar för självklart att folk vet vad som händer. De ser bara massa bilar. Nej. Så satt vi i kyrkan och pratade. Och ska vi ha en alfakurs nästa termin? Ja, det ska vi ha. Ska vi använda posten och skicka inbjudningar? Ja, vi låter dem göra det en gång. Så gjorde vi det. Så kommer jag aldrig glömma den tisdagen när jag började arbetsveckan i kyrkan. Och så sätter jag mig på kontoret och så ringer min telefon. Och så hör jag en kvinna säga: hej, jag heter Marina och jag vill anmäla mig till alfakurs. För jag har drömt om att jag ska bli ett Guds barn. Det är en rätt skön start på arbetsveckan. Och hon anmälde sig till alfakursen och hon sa samma sak. Första introduktionsrundan: jag är här för att jag har drömt om att jag ska bli frälst. Så det gick det 3 gånger in i alfa, så hade vi en kurs, hade vi en konferens på helgen. Och normalt sett ska man ju helst vänta, för det är en alfakurs, det är pedagogik. Men en kväll där så tog hon fram in med min and och sa: nu ska vi in i bönrummet, för ikväll ska du be till Gud med mig. Så det var bara att hänga med. Och frälst blev hon och mötte Jesus, gjorde hon. För i det här tysta, dämpade rummet så hörde man i hela kyrkan ett skratt som kunde väcka upp döda. Nästa alfakurs sitter hennes man där. Jag är här för att jag tar reda på vad som hände med min fru förra kursen. Kommer vi fram till heligandehelgen. Vi hade, så brukar vi alltid sätta fram en stol där man får gå fram och lägga en hand på om man vill och be en enkel bön. Ulf satte sig där och tänkte: självklart Gud, nu har du en matchboll, nu kan du väl öppna himlens alla portar med eld och allt möjligt. Och så bad vi. Och det hände ingenting. Har du varit med om det någon gång? Att när du ber att det inte händer något? Hur många mer än jag? Och Ulf, han gick hem och jag var så besviken efter det. Jag tänkte: herre, nu missar du det här upplägget. Det var ju som en straff som du sköt i ribban. Kommer vi tillbaka till tisdag nästa alfakurs och säger Ulf: Per, vad var det där? Vadå? Ja, det där på stolen. Vad var det där? Hände något? Hände, sa han. Jag har levt på den bönen i tre dygn. Och så kommer jag ut i korta igen. Som gärna dömer efter det jag ser. När Gud jobbar i det fördolda. Dessa 2 människor. Jag tog med dem och döpte dem i församlingen. Fantastiskt. Hela familjen kommer till tro. Och så blir deras son. Som har varit lite tufft. Flyttat hemifrån, börjar packa upp sina saker och dör när han håller på att packa upp sina lådor. Per, kan du komma ner och vara med och hjälpa till? Vi behöver en bärare till. Vad säger man? Jag kände, jag åkte dit, jag var så förkrossad. Du vet, man försöker hitta ord. Vad ska jag säga? Hur är det med dem? När inte den kristna tron som man ibland tänker i en lyckoreligion där allt enkelt bara ska ske. Nej, vad säger man? Jag kom in i kyrkan som var halvfull med klasskamrater. Fullt med folk. Och mamma som låg i kistan och grät hysteriskt. Så ser jag Ulf, den
den store mannen. Komma mot mig. Som en björn. Jag bara hamnar i hans famn. Per, säger han. Tänk att du är här. Och så pratar vi något. Så han så här. Jag fattar inte, sa han högt och tydligt. Jag fattar inte hur människor klarar sånt här. Utan Jesus. Där har vi det. Där har vi det. Något som bär. När allt sviker. Något som håller i det djupaste mörker. Och det är ju det korset talar om. Och vi gör det med en sanning, en proklamation. Som Paulus så tydligt säger i Romarbrevet 8. Som förklarar att vad som än händer så kan inget skilja dig från Guds kärlek. Lyssna, nej, överallt triumferar vi genom honom som har visat sin kärlek. Det gör ju viss om. Att varken död eller liv, änglar eller andemarker, varken något som finns eller något som kommer, varken kraften i höjden eller kraften i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss ifrån Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Amen. Vilket ord. Det finns något mer. Än det vi ser och rör oss i. Det finns något mer. Än den lilla korta tid som vi lever här på jorden. Där du får insatt i något mycket större. Som har med Jesus att göra och evigheten. Hur klarar jag sånt här utan Jesus? Ja. Då hade det varit mörkt. För hade inte Jesus dött på korset så hade vi varit utan hopp, utan hjälp, utan något ljus överhuvudtaget. Det hade varit becksvart. Men nu är det inte så. För när allt sviker och mörket omger, då är Herren där. För Jesus, vad är det som sker? Jo, på korset så var han övergiven. Han tog de yttersta konsekvenserna av vårt förfall. Så varenda människa vandrar på den här jorden vet vad det handlar om. Och är drabbad av. Och han går lydnadens väg upp på korset. Han som ägde Guds gestalt antog en tjänares gestalt. Och lydig ända till döden på ett kors. Och när han sen uttrycker Johannes, det är fullbordat. Så är det den stora proklamationen in i hela historien. Som den största och viktigaste och mesta händelsen någonsin ever. Att döden är besegrad. Och i hans sår är vi helade. Antingen här på den här jorden eller sen i evigheten. Men hela det blir vi. Och tron på honom. Det ger oss evigt liv. Vilket hopp. Jeanette ska alldeles strax sjunga en sång. Låt mig få avsluta innan vi sen ska gå in i nattvard. Vad Petrus skriver. Han som vi läste igår. Tre gånger. Förnekade Jesus. Innan tuppen går. Han lärde sig något. Precis lika mycket som Jesus hade förutsagt att hans död. Och som skulle hända i Jerusalem. För det sa han ju. Lika tydligt sa han också till lärjungarna. Till Petrus, du kommer förneka mig. Men han lärde sig något. Lyssna. Det i andra Petrus 2:21. Där var ni har kallats till. Till också Kristus led för er skull. Och gav er ett exempel för att ni ska följa i hans fotspår. Han begick inte någon synd. Och svek fanns inte i hans mun. Han svarade inte med skymford när han skymfades. Han svarade inte med hotelser när han fick lida. Han överlät sin sak åt honom som dömer rättvist. Våra synder bar han i sin egen kropp upp på träpålen. För att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får. Men nu har ni vänt tillbaka till era själas herde och vårdare. Det är det här det handlar om. Vi är kopplade ihop med evighetens Gud. Som aldrig någonsin lämnar oss. Det är ett hopp. Som vi proklamerar den här dagen. Gjordes möjligt när Jesus dör. Låt mig be en kort bön. Herre, jag tackar dig Jesus för denna dag där vi minns och påminns om din stora vånda, din nöd. När du bar allt för vår skull. Och därför tackar jag för att ingen av oss behöver gå härifrån tyngda av bördor. Där vi får lämna det till dig. Det som vi begriper. Och det som vi inte begriper. Det som kan vara enkelt. Och det som kan vara svårt. Det som kan kännas möjligt. Och det som kan kännas helt omöjligt. Vi får lägga det in för dig. Framför dig vid korsets fot. Du bar allt. Och jag förber, Herre. Att det vi läst om. När döda uppstod, Herre. När under skedde. När förlåten brast. Så ber jag också en dag som denna. Om närvaro i gudstjänsten. För under och tecken i våra liv. I Jesu namn.